Jag tror jag hängde med på de flesta glosor, men tech. Vad är man när man är tech för någonting? Ja, det kanske vi får diskutera vid kyrkkaffet där uppe. Är det någon som knäckt den gåtan så? Det går alltid att googla, säger Margareta. Mötet mellan det gamla och nya. Motsatsen till otäck. Ja, det var bra. Det ligger kanske någonting i det. Evangeliet, det som vi sjöng om här, mötet med Jesus, det har förändrat livssituationer för människor och familjer rakt genom historien. Och det finns tillfällen då det här speciellt faktiskt har drabbat hela samhällen. Om man till exempel är ute på öarna på västkusten där, kan man få höra berättat för sig om hur på dessa öar där det fanns ganska stor fiskarbefolkning på 1800-talet var väldigt svårt, precis som i övriga Sverige, med superiet. Och det var väldigt vad man kunde ha utskänkningsställen per invånare. Det var gott om sådana på öarna. Men när väckelsen kom och människor fick möta Jesus, så fick också barnen uppleva vad det var att ha föräldrar som inte var berusade var och varannan dag. Och som fick bli fri ifrån alkoholens elände, som det verkligen var där och då. Och kyrkan har genom tiderna fått betyda mycket, inte bara för individer utan för samhällen. Och man kan, ja, vi behöver inte gå så ruskigt långt tillbaks. Ta Östeuropa 1989, när många regimer, totalitära förtryckande regimer, föll. En stor del av oppositionen mot de här regimerna hämtade sin näring och kraft ifrån kyrkan. I Östtyskland var det mycket den protestantiska kyrkan som var en kraftkälla. I Polen var det katolska kyrkan och så vidare. Kyrkan har kunnat påverka inte bara individer utan hela samhällen. Men det finns dessvärre också många exempel på tillfällen då kyrkan inte kunnat uppbåda den här motståndskraften. För inte så länge sedan höll man i Moskva, i den ortodoxa kyrkan där, en välsignelseakt kring de ryska kärnvapnen. Vad har kyrkan att göra med att välsigna dessa fruktansvärda tingester? Jag har tidigare tagit upp om hur den protestantiska kyrkan i Tyskland inte hade stor motståndskraft mot naziregimen, utan hur man lyckades samla större delen av den kyrkan under biskopar som var trogna Hitler. Inte heller i de karismatiska leden har vi alltid kunnat visa en absolut motståndskraft mot farliga, destruktiva händelser. En av de samhällen eller länder i vår värld som har haft störst inflytande, åtminstone numerärt, utav pingstväckelsen, det är Rwanda. Och där kunde folkmordet dra igång med oinskränkt styrka. Att ha ett bekännelse till Jesus i namnet, men inte verkligen i efterföljelsen, det gör att kyrkan lämnar samhället därhän och inte förmår att göra det vi är kallade till. Man kan tycka att det finns olika motståndskrafter, att regimer har gått illa åt kyrkan ifrån kanske ofta diktatorer som har varit ateistiska eller haft andra ideologier. Men jag undrar om det finns något samhällsskick som har varit så farligt för kyrkan att vistas i som det västerländska samhället. Att lockropet att bli likadant som alla andra, att mala ner kyrkans motståndskraft, om det har haft en sån kraftfull influens i någon annan tid än vår. Förra veckan hade jag den stora glädjen att ha tre olika grupper av skolungdomar här i kyrkan. Och det var faktiskt härligt. Vetgiriga, hungriga, nyfikna, som inte bara kom med de här väldigt strikt förberedda frågorna som ska göra religionsläraren glad, utan faktiskt kom med sina egna frågor och funderingar kring vad tänker ni är meningen med alltihop, att vi finns här och händer efter döden. Och vi hade bra givande samtal kring de här sakerna. Men jag märkte det att när det verkligen slog an någonting, när man fick uppmärksamheten, det var kanske inte i första hand när man talar om sånt som vi egentligen alla tycker gemensamt om. Jag menar, kristendomen är kärlekens religion och det är det viktiga, och det kan alla hålla med om att det är fina saker. Och kärleken går igenom allting. Men när man börjar tala om saker som faktiskt utmanar, att det är något unikt med Jesus. Och att det är upp till oss hur vi tar ställning till honom. Att vi som människor faktiskt är ansvariga för våra liv. Och hålls ansvariga. Att det får konsekvenser. Och att efterföljelse till Jesus, det är någonting som kostar på. Då fick vi verkligen djup och nerv i våra samtal. När vi läser i Lukas evangelium, vi har uppehållit oss i Lukas ett antal söndagar här och undersökt vad det är att följa Jesus, så ser vi att Jesus, han bjuder in i stort sett vem som helst. Det är fiskare, det är tullindrivare. Han låter folk följa med honom. Kom och följ mig. Men när de väl följer honom så visar han på en väg där efterföljelsen faktiskt kostar. Och det är en utmaning i att följa. Vi läser ifrån Lukas 6, vers 20 och framåt. Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni ska få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni ska få skratta. Saliga är ni när man för människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himmelen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika. Ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu. Ni ska få hungra. Ve er som skrattar nu. Ni ska få sörja och gråta. Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna. Vi får backa lite grann för att sätta den här texten i rätt perspektiv. När Israels folk intog det land som de då skulle leva i, så fördelades jorden efter vilken stam och vilken släkt och vilken del man liksom tillhörde, så att alla skulle få en proportionerlig del utav landet. Det fanns en tanke om jämlikhet, och i detta att man liksom fick sin andel av landet, så infördes också bestämmelsen att man skulle inte kunna avyttra, sälja sin del av landet för hur lång tid som helst. Hon kom man på obestånd eller utav någon annan orsak ville sälja en åker eller kanske hela sin egendom, så skulle man så småningom skulle det här liksom återgå i ens egna ägo. Man fick liksom betalt för att man mer eller mindre hade lånat ut, som ett arrende kan man väl säga, till någon annan. Och det här understryks då i tredje Mosebok 25. Jag tror vi ska läsa det faktiskt. Tredje Mosebok 25. Vers 23 står det så här: jord får inte säljas för all framtid, ty landet är mitt och ni är främlingar och gäster hos mig. Gud är ytterst den som förfogar över det, som är ägare till det vi förfogar över. Och i vers 17 motiveras hela den här rättvisetanken. Ni ska inte göra orätt mot varandra. Du ska frukta din Gud. Ty jag är Herren, er Gud. I grund till detta ligger ju själva avbildstanken. Att varje människa är skapad till Guds avbild. Och har ett absolut okränkbart värde. Och i tanke att upprätta den här avbildstanken och värna om människans värde, så säger då Gud att ni ska inte bara låta några få få all egendom, utan varje människa har sitt värde och det är grundat i mig själv som Gud. Det här var ett starkt påbud och respekten för det här följde faktiskt under många generationer, fast inte riktigt fullt ut. I första kungabok, vers kapitel 21, kan vi läsa om Navots vingård. Och då var det kungen själv som såg att det nära hans ägor fanns en lämplig vingård som han ville infoga i sina domäner. Och han erbjöd den här Navot en skälig betalning. Han skulle få andra egendomar i ersättning. Men Navot sa det att nej, det här har jag ärvt ifrån mina fäder. Jag vill inte bara skänka bort det här eller sälja bort det här, utan det är mitt att förfoga över. Och inte kungen ens hade rätt att gå emot det här påbudet. Men kungen hade gift sig med en fenicisk prinsessa som inte var utav judisk härkomst och inte hade den här respekten med sig. Så hon såg till att det blev ett justitiemord på Navot. Han blev anklagad för att ha gjort sig ovän med kungen blev ihjälslagen. Och så kunde Achav, som kungen hette, ta över vingården utan problem. Då kommer Elia och möter kungen rakt i vingården. Och kungen behöver bara se på Elia för att förstå vad det handlar om. Nu har du fått fast mig. Du är min fiende, säger han till Elia. Och Elia konstaterar att ja, det här är rätt. Och går in med en domsutsaga över Achav. Bläddrar vi fram så ser vi hur det här påbudet som Gud kommit med urholkas. Och den jämlika tanken som fanns för Israels folk inte åtfylldes. I Jesaja kapitel 5, vers 8, så får profeten komma med domsord över, ja, inte bara kungar då som tar andras egendom, utan andra som på ett otillbörligt sätt då skaffar sig egendom. Ve er som samlar hus efter hus och lägger åker, tills ingen mark finns kvar och ni ensamma äger landet. Vi kan bläddra fram till Amos Amos som fick verka under en tid av relativ fred och välstånd i riket. Och det var ekonomisk tillväxt, bra BNP-siffror skulle vi nog säga idag. Hosea, Joel, Amos, där har vi honom. Kapitel 2, så säger Amos i vers 6. Så säger Herren, brott på brott har Israel hopat. Jag vill inte dröja med domen. De säljer den oskyldige för pengar och den fattige för ett par skor. De trampar ner de svaga och skuffar undan de hjälplösa. Man tog alltså otillbörlig fördel utav att man hade en annan ekonomisk situation. Man, när man arrenderade ut sina jordar till andra, så tog man ockerhyror utav människor. Och man, när man tog in folk som daglönare, gav man inte skälig lön. När vi nu kommer in i Jesu tid, och Jesu har orsak att ta upp det här med hur den ekonomiska situationen ser ut, så vet vi det att romarna hade erövrat landet. Och de romerska klasserna, de såg till att de fick det de ville ha. Men där fanns också Herodes ett som var nära allierade då med romarna. Och man räknade med att de som liksom var antingen herodianer eller den närmsta ätten där, eller deras förtrogna, kanske hade de tagit så mycket upp som halva landet i sin personliga egendom. Där fanns också de av översteprästlig ätt som skulle vaka över tempeltjänsten och tillbedjan i Israel och lagundervisning och de här sakerna. De hade genom korruption och egoistiskt sätt förskansat sig, liksom skaffat sig möjlighet att vaka över vilka som kunde sälja de djuren som skulle offras i templet och allt det här. Också kunnat skaffa sig en ansenlig rikedom på bekostnad utav de människor som skulle tillbe. Sen fanns det också kanske då en grupp utav köpmän och andra människor som hade lyckats bygga upp ett välstånd, men utnyttjade det här på ett sätt som inte var sunt. Och om det kan man läsa i Jakobs brev. Vi ser Jakob 5, vers 1-4. Ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som ska komma över. Er rikedom förmultnar, kläderna äts upp av mal, ett guld och silver rostar, och rosten ska vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. Att den här rikedomen som människor hade skaffat sig hade kommit till dem genom förtryck, genom korruption, genom oschysta villkor. Det gjorde att det fanns stora, stora grupper som trycktes ner i fattigdom, medans en väldigt begränsad, liten grupp kunde sko sig och leva väl på det. Att det här var ett faktum, det kunde man också se då att när det väl blev uppror i landet 66-70, när judarna gjorde uppror i första hand mot de romerska förtryckarna, men så visade de också då en tydlig aggression mot de ekonomiskt besuttna. Så de som hade pengar, de råkade illa ut i samband med det här upproret, och man gav sig på dem. Men så när Jesus kommer in, så möter vi i Marias lovsång redan när Jesus ligger i hennes mage några utsagor där i vers 52-55. Det blir en del bibelord här till att börja med, men
Det är nog inte fel i kyrkan att man läser Bibeln med. Och så står det då om Gud att han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, de rika skickar han tomhänta bort. Det finns alltså när Jesus kommer en tanke om att han ska infria det som är Guds ursprungliga idé och syfte med människan. Och att han ska göra upp också med de här destruktiva sättet att hålla människor i fattigdom. För de fattiga, de levde då många gånger utan ett socialt skyddsnät. Det var ju en tanke att åtminstone familjerna skulle ta hand om varandra och släkten och så här. Men när de ekonomiska förutsättningarna slagit sönder och människor kanske tvingats flytta ifrån sina jordar och sina sammanhang, så fanns inte heller de här sociala banden på samma sätt. Så att det skyddsnät, om man råkade illa ut, det var glest för väldigt många. Och man kan säga att det fanns ett dåligt socialt kapital, skulle man nog säga i dagens sociologiundervisning. Och det här ledde till en osäkerhet och utsatthet som gjorde att lunkade vardagen på, var skördarna goda och man hade sin dagliga försörjning, då klarar man sig åtminstone nätt och jämnt. Men så fort någonting hände, sjukdom, missväxt, någonting, så var svälten inte långt borta. Och det var många som redan levde med kronisk undernäring. Till fattigdomen hör också någon form av inlåsningseffekt. Man blir ofta skuldsatt. Man hamnar i situationer som gör att man låses fast i fattigdomen och inte kan ta sig loss med egen kraft. Och det finns också då en fattigdom som man kan kalla att det finns ett svagt kulturellt kapital. Jesus säger om de som mötte honom att de var som vilsegångna får. De hade inte heller tillgång till de tankar, idéer, läror, den kunskap som man kan använda för att faktiskt ta makt över sin situation och se till att någonting blir annorlunda. Och var ofta då sedda på med förakt ifrån människor som kanske hade lite bättre ställt. Att det är liksom en hopplös skara människor. Och till de här hopplösa människorna kommer Jesus med detta budskap om hopp. Saliga ni som är fattiga. Er tillhör Guds rike. Och Guds rike, det är ju där Guds vilja får råda. En upprättande utav människan. Det som man då, eller vi inom evangeliska frikyrkan talar om, att hela evangeliet ska få gå till hela människan över hela världen. Och vi tror det, att Guds rike har redan invaderat den här världen och verkar genom våra hjärtan ut för att förändra och påverka samhällen och miljöer. Och i går förmiddag när vi hade missionsfrukost kunde vi höra en av församlingens missionärer som vi understödde, Ferromi Medovic, som verkar i Spanien, som har 25% arbetslöshet. Hur man där ofta putsar på ytan, man klär upp sig, man har fina kläder och försöker få det se anständigt och redigt ut. Men att under ytan råder på många håll sån hopplöshet och ren misär. Och i synnerhet män som i det här sammanhanget ofta har ansvar som familjeförsörjare faktiskt dukar under. Och de har självmordsvågor som går genom landet som de inte ens vill föra upp i den officiella statistiken. För att man är risk att det här, man tänker att det här ska smitta av sig på andra. Guds rike, det är något hoppfullt för människor. Och det har kommit till uttryck genom kyrkans historia. I den allra första kyrkan fick man se att de till och med hade egendomsgemenskap fullt ut. Och ingen räknade någonting som eget, utan man la allting i en stor pott och hjälpte varandra. Och genom så, när vi tar kyrkans historia, så har ju man sällan haft full egendomsgemenskap. Man har försökt att hjälpa och bistå, inte bara kyrkans folk, utan folk igenom. Och Ferro berättade igår då hur de jobbar med matutdelning, och de hoppas att så småningom kunna etablera ett litet kök där i kyrkan också, för att människor har inte råd att betala sin el- eller gasräkning, så de kan inte ens laga maten hemma i sina hus utan behöver hjälp med det också. Och kanske skulle de kunna komma igång med det man kallar socialt företagande och skapa någon form av verksamhet så att människor kan försörja sig själv. Att bygga Guds rike i vår tid och motverka det här inflytandet utav fattigdom. Idag får vi nog säga att det finns en destruktiv kapitalism som låser människor i skuld och reducerar människans värde till vad man kan bidra med i kronor och ören. Men det är inte den hela bilden utav vad vi kan kalla ett kapitalistiskt system. Det finns också positiva saker som handlar om människors initiativförmåga. Och jag har mött så många småföretagare som kämpat på. Man kanske har haft några anställda och man fått ge sina anställda lön, men själv har man fått vara utan lön under de tider som man har kämpat för att få verksamheten att fungera. Och rätt som det är så händer det någonting. Man får den här ordern man har väntat på, det patentet går igenom eller det händer någonting annat. Och det man har då riskerat och kämpat för, det blommar och man får en slags belöning för det man strävat efter. Och jag tänker att det där är egentligen något väldigt positivt. Människor som tar sina idéer, försöker omsätta det och skapar möjlighet för andra att få sin försörjning och anställning. Och definitivt ingenting vi ska se ner på eller anklaga. Och jag kan faktiskt unna människor som tar de riskerna att också få utdelning på de riskerna man har gjort. Men om man då som troende skulle drabbas utav plötsligt välstånd och goda inkomster, så får man ändå fråga sig: hur ärar jag Gud med mina pengar? Hur lever jag med de inkomster som förvaltats, som har getts mig? För det är ändå så att Gud är den som har gett oss allting som vi sen försökt bygga vidare någonting på. Hur ärar jag Gud med mina pengar? Evangeliet, det har en udd riktat mot de fattiga. Det kan ju låta lite aggressivt, jag löper, men en positiv udd. Evangeliet är verkligen ett budskap till de som är utsatta. Och jag tänker att det är viktigt att vi låter våran kyrka också ta form för att människor som kanske inte alltid haft det så lätt i livet ska trivas och känna sig välkomna här. Jag hörde i veckan här några erfarenheter från Norrköping. Ett par utav gängledarna, kriminella ledare som i Norrköpingsområdet som hade hamnat i fängelse, två stycken, undrar om de var bröder, minns lite dåligt där. De mötte Jesus rakt av övernaturligt i sin fängelsecell. Jesus mötte dem där och de upptäckte vem han var. Och de kom ut och tänkte att wow, vad betyder inte det här? Och de sökte sig till någon av de etablerade kyrkorna där. Men det var som att de passade inte riktigt in i miljön och sammanhangen. De visste inte vad tech och hugsvarelse var för någonting. Så var det ett gäng ifrån Vineyard-församlingen i Norrköping som var ute och berättade om Jesus på kvällen. Och de mötte de här grabbarna. Och pastorn där, han förstod att här räcker det inte med att säga att du är välkommen till kyrkan på söndag eller till vår hemgrupp på onsdag. Vi måste göra någonting mer. Så han drog igång ett bemanningsföretag för de här gängledarna och de som var nära. Och hjälpte dem att kunna skapa sig en försörjning och liksom ett vettigt sammanhang. Och de hyrdes ut till byggindustri och så det växte och det blev städning och lite allt möjligt kring det här. Och nu har det blivit en rörelse bland unga människor som har varit i väldigt utsatta kriminella miljöer. Och flera kring de här gängledarna från andra gäng, de upptäcker liksom att i min framtid, antingen går det rakt ner och någon kanske sätter en kula i min rygg en dag. Eller så kommer jag sitta i fängelse under de flesta av mina dagar. Finns det inte någon annan framtid för mig? Och så hör de och intresserar sig för vad har hänt er? Vad är det som har gjort att ni hittat en annan väg fram i det här? Något annat som står i den här texten, förutom ju rent det här med kronor och ören, det handlar om aktning. Där Jesus säger, saliga är ni när man för människornas skull, sonens skull, hatar er och stöter bort er. Och så står det, ve er när alla berömmer er. Om man utsatts för någonting som är svårt och man går igenom lidande och så, så har vi en slags beredskap att klara av det. I synnerhet om vi får liksom stöd ifrån vår omgivning och människor liksom hjälper oss igenom detta. Men om man har det svårt och samtidigt människor säger att ah, men det här är ditt eget fel, det här får du ta på dig själv. Om man utsätts för missaktning så blir det väldigt svårt att bära. Jesus utmanar oss att inte söka vårt stöd och vår bekräftelse hos människor, utan ha, som bibelordet också säger, vår stolthet hos honom. Att vi inte ska göra oss beroende utav vad människor tycker eller tänker om oss, utan kunna lita på vår Herre. Vi är utmanade som kyrka att vara världens salt. En stad upp på berget, säger Jesus, som hela omgivningen kan se vad det är för någonting som är en Guds tankar för mänskligheten, så att det kan ta form och påverka också vår omgivning. Miriam berättade för oss som är barnmorska, eller för mig som är barnmorska, och som vi ska få vara med och tillsammans med Helena här skicka till Indien under ett par veckor i november, hur hennes kollegor tycker att det här är väldigt spännande. Jaha, skickar din församling iväg er till Indien? Varför då? Vad är det för motiv till det? Gör kyrkor sånt? Och jaha, vad är er pastor där? Har ni en pastor? Ja, hur många medlemmar är ni? Är ni 80 medlemmar? Har ni råd att försörja en pastor? Hur gör ni det? Lägger ni pengar i kollekt? Hur mycket lägger ni? Det blir ju... Och så det liv som kyrkan lever, mitt som vi kanske tycker vardagsliv för kyrkan, när människor lär känna det livet, så blir det ett slags vittnesbörd och om vad vi tror på och om vilken Gud vi har. Och till exempel det här då med tiondegivande, att ge en procent utav sin inkomst till det som är vårt gemensamma uppdrag. Det är någonting som sätter tydliga avtryck och hjälper också att hålla det här ha-begäret stången. Jag skulle vilja, när vi går in för landning här i förkunnelsen, skicka med en liten uppmaning till oss alla. I Hebreerbrevet 12:1 så står det en uppmaning till oss att göra oss av med allting som tynger oss när vi följer Jesus. Och det kan finnas olika saker som tynger oss. Men faktum är att våra materiella tillgångar och vår bundenhet till det materiella kan tynga. Låt mig ta bara ett väldigt enkelt exempel. För ett par veckor sedan så fick jag en motorgräsklippare utav min bror, en begagnad, han behövde den inte längre. Men ändå i ganska gott skick. Vi har haft en sån här handjagare. Och den har ju en egenskap att när man klipper den så viker sig gräset. Snarare än att man klipper av det. Och så tittar man bakom så står det liksom fullt med strån bakom. Så jag tyckte att det var ju skönt. Även om vi bara har 400 kvadrat som tomt. Så ja, men okej, rätt bra. Men en gratis för mig då. Gräsklippare, motorgräsklippare. Men hur ska den förvaras? Vart ska vi få plats med den? Och det skulle inte förvåna mig om jag ganska snart behöver smälla upp en liten friggebord på vår tomt. Som kommer kosta en ansenlig summa i varje fall. För att kunna förvara den här gratis motorgräsklipparen. Det finns en risk i att vi komplicerar saker och ting. Och att bygga ett hus för att ha redskap i som jag har för att vårda om mitt andra hus. Och det kan liksom krångla till det. Enkelhet. Att göra sig av med det som tynger. Mitt motmedel i det här, det var att snärja min granne istället. Jag sa, ska vi inte ha den här gräsklippan tillsammans? Du förvarar den och vi klipper. Och han bet. Han tog kroken. Så vi får se här om vi kan skjuta på trädgårdsskjulet en liten stund till. Men att frigöra sig från alla konstgjorda behov. Att upptäcka förnöjsamheten och glädjen i det vi faktiskt har. Och inte jaga allting som vi inte har. Enkelhet. Det ligger en befrielse i det. En annan sak som jag tror den här texten bjuder in oss till, det är prestigelöshet. Där det finns mycket stolthet, där finns det också mycket skam. Oavsett fall det handlar om, jag kanske tänker med mitt sinne om manliga sammanhang där man går omkring i kostym och portfölj och på något sätt vakar över sin position. Eller om det är mer i gängmiljöns machokultur och man ska visa sin manlighet i någon form av aggression mot andra. Där det finns mycket stolthet finns det mycket skam. Och att ge upp ett jagande efter bekräftelse och erkännande och ha sin stolthet i Herren istället. Det tror jag också är ett sätt att släppa det som tynger oss. Texten inbjuder också till att rannsaka vårt liv och idka det vi kallar för urskiljning. Är det så att det jag kallar min rikedom, det jag mättar mig med, det som upptar mitt sinne och lockar mig till skratt, det sätt jag söker bekräftelse hos andra människor, gör det mig upptagen på ett sätt som hindrar mitt möte med Gud? Lägger jag min fokus vid fel saker? Och samtidigt, det vi kanske inte vill kännas vid som vi trycker undan, vår fattigdom, och kanske är det inte en ekonomisk fattigdom, kanske är det en otillräcklighet på något annat område i livet, våran sorg, vår hunger, våran skam, allt det kan faktiskt vara en kontaktyta mellan människa och Gud. Och att vi inte behöver trycka undan och förneka det, utan komma till honom med allt. Låt oss be. Jesus Kristus, jag får erkänna att jag tycker inte alltid att det är så enkelt att leva mitt i denna tid, mitt i denna värld och vara trogen dig. Herre, ge oss utav ditt ljus så vi förstår vad som är din tanke och din vilja. Hur vi ska leva vårt liv vart och en och hantera de utmaningar som möter oss. och hur vi kan få vara en kraft i vårt samhälle och visa på ett evangelium som tar fysisk form, som upprättar människor, som ger människor hopp. Jag ber att ditt rike ska få komma över Linköping och att din vilja ska få ske i stort och smått. Visa oss din väg och din framtid. Amen.